Epstein-fallet fortsätter puttra trots stora ansträngningar att begrava det. Och de skamliga Palmer-räderna 1919 och 1920. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från skuggan av Billingen som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 228, inspelat lördagen den 26 juli 2025, detta år 2025. Vi har ju ingen nyhetstorka i Trumps Amerika, trots att det är slutet på sommaren. Han och hans administration och hantlangare och medlöpare jobbar stenhårt varenda dag på att öka auktoritarianismen. Men här, i min lilla verklighet, så vill jag prata lite om mitt knä. Jag bytte ju knä för lite drygt 3 månader sedan. Mitt vänsterknä är numera en inbankad protes. Och det här läker väldigt bra. Och det är, måste jag säga, så otroligt skönt att inte ha ont. Och såret läker bra, ser redan i princip ut. Jag är ingen expert, men jag tycker i princip det ser redan ut som ett R. Men den här återhämtningen är jobbigare än jag hade förväntat mig. Det utbytta knät känns fortfarande lite svagt ibland. Och det märks liksom att det finns trauma där inne. Det är ju en brutal operation. Men däremot, jag har väldigt bra rörelseomfång framåt och bakåt. Kan sträcka benet fullständigt och har långt över 120 grader böjning. 127 sista gången som jag mättes, men det var för flera veckor sedan. Vilket är väldigt bra. Läkarna är nöjda här om du har över 120 grader böjning. För då kan du leva ditt dagliga liv. Däremot så är, och detta hade jag inte förväntat mig, det är väldigt... Jag har väldigt dåligt rörelseomfång sidledes. Vilket är jobbigt när man ska sätta på sig sockarna. Sätta upp benet på det andra benet och sätta på socken. Men det blir bättre varje dag. Och en sak väldigt oförväntat som jag upptäckte en dag här. Om jag går ner på knä och lägger lite vikt på det nya knät, så är det en av de märkligaste känslorna jag någonsin har varit med om. Alltså det gör inte ont, men det känns alldeles fantastiskt fel. Något så fruktansvärt fel. Som sagt, inte ont, men aj, så här ska det ju inte vara. Men allt som allt, om du har artrit, ben mot ben, så rekommenderar jag varmt en sån här operation, framförallt nu med alla framstegen. Jag menar, jag är fortfarande chockad. Alltså, outpatient. Jag åkte in en morgon och var där klockan 6 på inställning och var sen hemma innan lunch. Efter att ha bytt ett helt knä. Fantastiskt, fantastiskt. Också nära här i Arizona. Jag tyckte det här var intressant. Vi fick vår första turkosalert i delstaten i onsdags. Jag satt och åt middag med familjen och våra telefoner lämnade då den här alerten. Och just turkos var jag tvungen att slå upp vad det är för någonting. För det började ju för en massa år sedan med Amber Alert. Amber är ju, förutom bärnsten, namnet på flicka. Amber. Och... Men det är inte ett namn, utan det är självklart en akronym. Amerika älskar ju akronymer så väldigt mycket. Så AMBER står för America's Missing Broadcast Emergency Response. Ett AMBER alert är alltså att ett barn har rövats bort och det finns god misstanke att barnet är i fara. Och alla de här alertsystemen drivs ju av de individuella staterna, så de fungerar lite olika, har lite olika kriterier i alla staterna. Men turkos har vi också. Det är om saknad urinvånare under 65. Framförallt är detta tänkt att vara för kvinnor och barn som råkat ut för någonting. Mindre hårda kriterier än ett Amber Alert. Och just alerten vi fick i onsdags var för en 6-årig flicka från Hawaii. Hon reste med, som artiklarna sa, reste med sin mor som inte var vårdnadshavare. Och de misstänktes vara på Sky Harbor flygplats här. Och flickan återfanns välbehållen. Och man läser artiklarna jag såg om vad som egentligen hände. Verkar vara personliga tragedier och dåliga beslut som till slut då går ut över barn. Men vi har också Purpur. Avser en försvunnen person över 18 år med en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning som inte är Alzheimers sjukdom, demens eller missbruksproblem. Har också Blue Alert. När en polis har blivit skadad eller dödad i tjänsten och förövaren fortfarande är på fri fot. Och Silver Alert. Det är för personer som har försvunnit som är över 60 och som lider av demens eller Alzheimers. Så nu har vi alltså haft vårt första turkosalert och det var ju för väl att just den här flickan hittades välbehållen. Mycket liv och energi har gått åt Epstein-fallet som jag ju pratade om i förra avsnittet och jag trodde faktiskt att det här skulle ha blåst över vid det här laget. Precis som alla skandaler om Trump har en tendens att göra. Det bara på något sätt försvinner. Men inte Epstein. Det har varit kallsvett och desperation från Trump och hans hantlangare. Har gjort allt senaste veckorna för att distrahera från Epstein. Till exempel, och det här är så helt otroligt. Släppte Trump en AI-video. Alltså ett AI-fake som visar Obama gripen i ovala rummet medan Trump sitter bredvid och tittar på. Alltså att en sittande president släpper, inte bara att det är AI-slopp, men att han tycker att detta är acceptabelt. Det är fantastiskt. Men enligt Trump nu så genomförde Obama en statskupp 2016. Alltså när Trump blev invald första gången. Då genomförde Obama en statskupp. Uppenbarligen en väldigt, väldigt dålig statskupp i och med att Trump blev president. Hillary är också tydligen då inblandad på något sätt. Självklart, för att du kan inte prata om Obama utan att också hata på Hillary. Och jag har inte orkat läsa igenom det här för det finns ingen anledning. Det här är bara fullständiga galenskaper. Men den visar desperationen när du tar ut de tunga gamla hitsen på det viset. För Epstein, det här är uppenbarligen större än jag och jag tror de flesta med mig trodde. Det är alltså så illa nu därför att demokraterna vill ju att Epstein-filerna ska släppas. Och en del republikaner vill det också. Oftast då för att de är väldigt, väldigt QAnon-anhängande. Och har levt, mer om detta QAnon-grejen, invinken, om några sekunder här bara. Men, och det går ju inte. Kan vi inte ha att filerna ska släppas? Alltså de här filerna som skulle släppas men som helt plötsligt inte fanns. Finns inga filer. Finns ingenting. Inget att se här. Så för att förhindra detta. Representanthuset har semester i augusti varje år. Han skickade dem på semester ett par veckor för tidigt. Helt enkelt, kongressen är stängd. Vi kan inte ta beslut om detta. Stängt. Vilket, jag visste inte ens att man kunde göra så. Men tydligen så kan man det. Allt alltså för att förhindra lagstiftning om att Epstein-filerna ska släppas. Och republikanska representanter som Mark Wayne Mullen, som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Han är ett av de stora genierna i representanthuset. Han sa öppet, ja vi gör det här för att ge Trump andrum att kunna fixa med detta. Du ska inte säga sådana saker öppet. vet du väl. Och Cash Patel, vår FBI-chef, och Dan Bongino, hans vice chef för FBI. De här båda ligger väldigt, väldigt lågt nu. Men vi ska inte bli för upphetsade, därför att det här kan på något mirakulöst sätt försvinna i morgon. Precis som det har så många andra skandaler som skulle ha knäckt vem som helst annan. På något sätt har han lyckats bara slingra sig igenom. Men alltså, detta är uppenbarligen väldigt viktigt för basen. Det är inbördeskrig i basen nu. Därför att Epstein-basen, eller vad man ska kalla dem, framförallt då QAnon-basen, de har alltså övertygat sig själva, eller måste, ska man säga, övertyga sig själva, att mannen som har sagt upprepade gånger att Epstein var hans bästa vän, en man som delade hans smak för unga kvinnor och som har fotats med Epstein och unga kvinnor en massa gånger, han jobbar idogt för att avslöja pedofilerna. För det här är ju i grund och botten en QAnon-grej. Och QAnon, vi var ju så nära. Den hade nästan bränt ut sig när covid började. Och sen satt alla framför Facebook dygnet runt och den tog eld igen. Men det var så nära att den var förbi. Men inte. Så QAnon, som en liten, jag har pratat om den för massa gånger, massa år sedan. Men som en liten grundkurs, om du har glömt eller inte har hört talas om det tidigare. Det är mycket motsägelsefullt och förvirrande. Men i grund och botten så handlar det alltså om att demokratiska eliter och judar och Hollywood-eliten. Och det finns ju självklart överlapp mellan de här olika eliterna. Att de våldtar och mördar barn på löpande band. Dricker deras blod och tillverkar någonting som kallas för adrenochrome från deras blod. Till exempel så sker de här hemska övergreppen på ställen som källaren på en pizzeria i Washington som heter Comet Pizza. Som inte har en källare. Det var ju för några år sedan som en galning åkte dit för att, citat, undersöka de här anklagelserna. Tungt beväpnad, som tur var så dog ingen, för att den har ingen källare. Men Comet Pizza blev ju utpekad efter att ryssarna kom över, de hackade det demokratiska partiets e-post och hittade allt möjligt där, bland annat många referenser till pizza. Och en del då på Comet Pizza. Ägaren är inblandad i den demokratiska eliten. Och ibland så köper människor pizza. Detta piskades då upp till att bli att detta är ett näste där hemska övergrepp sker på källaren etc. etc. Och för möbelfirman Wayfair. Wayfair begick två stora misstag. Det här är alltså en helt vanlig firma som säljer. De säljer lite finare möbler. Inte jättefina, men lite dyrare än genomsnittet. De begick alltså två enorma misstag. Misstag ett, de döpte sina möbler efter människonamn. Och deras ordersystem hade så att när en sak är slut i lager så markeras den som väldigt dyr. Så när QAnon-människorna hittade att på Wayfairs sida kan du beställa möbeln Ashley för $10,000, så är det ju uppenbarligen att det är så här du bara beställer ett barn att begå hemska övergrepp på. För vad skulle det annars kunna vara? Detta är självklart child trafficking. Men enligt Q så krigar alltså Trump mot denna deep state. Och vilken dag som helst kommer stormen. När stormen kommer, Då kommer pedofilerna och Deep State antingen att avrättas direkt eller sättas i fängelse, kanske i Guantanamo Bay, vem vet. Men det blir en enorm dag. Hela den ruttna eliten kommer att ställas inför rätta. Men inte bara kommer eliten förgöras. Dina skulder kommer att försvinna. Om du är skuldsatt, inga problem. Efter stormen, inga mer skulder. Och det finns en medicinsk hemlig teknologi som bara eliten har tillgång till. Vart finns den här hemliga teknologin som bara eliten har tillgång till? Och den, enligt en del QAnonare så är detta ju självklart aliens. Det kommer, det är utomjordlig teknologi. Och enligt en del så är det bara extra avancerad teknologi. Finns självklart i tunnlar under flygbaser. För vart skulle du annars ha din hemliga teknologi? Men efter stormen så kommer den här teknologin att finnas tillgänglig för alla. Och om det här låter lite grann som att väldigt många QAnon-människor har svårt med sin personliga ekonomi och har svårt med sin personliga hälsa. Så kan det vara. QAnon älskar källare och tunnlar. Men det är viktigt att det är just pedofili. I och med att det är ju det värsta brottet. Vem vill inte straffa pedofiler? Jag menar, det är avskyvärt. Men du kan märka om du lyssnar på QAnon-människorna så mycket man nu kan stå ut med att göra det. De tänker väldigt lite på offren. Utan det är just förövarna som står i centrum. De som ska straffas. QAnon tror alltså att hundratusentals amerikanska barn försvinner varje år. De är alltså offer för trafficking. Hundratusentals. Men om du sätter dig och gör matten lite löst så skulle detta alltså vara flera barn i varje årskull i varenda amerikansk skola skulle försvinna varje år. Och ingen har sagt något. En massa barn i varje skola bara försvinner. Kopplingen till Trump. Det är alltså Trump som enligt QAnon ska gå i bräschen för detta. Han jobbar i bakgrunden hela tiden ihärdigt, idogt. Med att jobba för att stormen ska komma. Och 6 januari, om du tittar på bilderna därifrån, det var mycket QAnon-symboler, mycket QAnon-flaggor. Och jag trodde faktiskt innan valet förra året att han inte skulle vinna. Därför att han försökte inte hitta nya väljare. Han hade sin bas, sin existerande bas, men försökte inte hitta, som sagt, nya väljare, attrahera nya människor. Han stod där på halvtomma flygplatser och sluddrade om att invandrare äter hundar och katter. Men det räckte med att demokratiska väljare stannade hemma. För det var mest det som hände, förutom allt tjafset om att unga män blev jättemycket alt-right och lyssnade på Joe Rogan och allt vad det var. Demokratiska väljare stannade hemma. De som röstade in Biden 2020 stannade hemma. Så Trumps opinionsmätningar just nu, han har 37%. Vilket är det lägsta någonsin för en president under denna delen av termen. Och för övrigt, det demokratiska partiet, rent generellt som parti, vad har de? Vad tycker folk om dem? Jo då, de har 35% godkännande. Det republikanska partiet har högre godkännande än det demokratiska. Det demokratiska partiet har lägre godkännande än Trump själv. Och lösningen hos den demokratiska intelligentian verkar alltså vara att helt enkelt bli mer som republikanerna. Så Epstein, centralt för en del av Trumps bas. Så man väl kan dela upp ungefär i QAnon, kristna nationalister, fascister, rasister och allmänt reaktionära. Och det är självklart mycket överlapp mellan de här olika faktionerna. Men de är olika. Sen också annan dyster statistik. 40% av republikaner tror att covid-vaccinen dödade fler människor än covid-viruset självt. 40% av republikaner tror så. Och MAGA och QAnon-branscherna har ju krävt i en massa år nu att Epstein-filerna ska släppas, vilket alltså ska leda till stormen. Och de som är på listan, den demokratiska eliten. Så det är Hillary, det är Obama, det är det gänget. Hollywoodstjärnor som Tom Hanks. Och det är också, det är intressant när du lyssnar på de här QAnon-människorna. De kan inte förstå när demokrater eller allmänna icke-republikaner säger att ja, det vore jättebra, släpp listan. Alla som är på den listan ska ställas inför rätta. Att de kan inte förstå att du kan säga så, för att det kommer ju skada dina de du gillar. Och de kan inte förstå konceptet att alla som begår pedofili ska ställas inför rätta, oavsett om jag gillar deras policybeslut eller inte, eller tyckte att de var med i en väldigt bra film eller två. De ska ändå ställas inför rätta. Det går aldrig igenom. Nej, demokraterna är demoniska satanstyrkare som hatar Amerika. Punkt och slut. De är inte meningsmotståndare med en annan vision för landet. Bara demoner. Men nu är alltså Trump president igen och har lovat att släppa de här filerna. Och har tillsatt alltså då denna Kash Patel som FBI-chef för att släppa filerna. Och sen, för ett par veckor sedan, den här kovändningen som alltså har genomförts precis hur illa som helst. Nej, kommer inte att släppa filerna. Finns inga filer. Hej då! Alltså, hur? Hur är de så inkompetenta på detta? Det finns ju möjligheter att göra samma sak men på ett sätt som kanske går hem. Nej, bara helt kovändning. Nej. Alltså, de har inte mycket respekt för sin bas, uppenbarligen. Och att det här är ju människor som har tillbringat år med att hetsa upp sig över detta. Det här är centralt för deras liv. Det är inte bara pedofilerna, eliten, utan mina skulder. Jag har ont. Jag kommer att få sjukvård. Och så detta snöpliga bara. Och det är ju otroligt jobbigt att acceptera att man har blivit lurad. En av de jobbigaste sakerna enligt psykologer som finns att göra. Men vi har ju tillbringat nu så många år. Menar, sen 2015 har vi tillbringat med det finns ju ingen chans han kan slingra sig ur det här. Wow, han slingrade sig ur det. Ja, nu finns det ju ingen chans alltså. Det går ju inte att slingra sig ur det här. Han slingrade sig ur det på något sätt. Det var intressant, jag lyssnade på någon historiepodd om nazisterna häromdagen. Och de hade just Hitlers uppgång. Det var Rest is History-podd som jag varmt kan rekommendera. Jag är med i deras klubb så jag inte behöver lyssna på reklamen och för att stödja dem. Väldigt rolig, tycker jag. Men just, de pratade just om det här med Hitler då, under hans uppgång på 30-talet. Det var hur många gånger som helst som alla i hela europeiska världen sa, det finns ingen chans han kan slingra sig ur det här. Han slingrade sig ur det. Det finns ju ingen chans han får ta över Sudetenlandet. Det är ju befängt. Han får ta över Sudetenlandet. Okej. Men så vi får se vad som händer. Och framförallt, oavsett vad som händer i media, vad som pratas om nu under augusti, spelar ingen roll. Därför att kongressen har semester fram till september. Så ingenting kan hända som betyder något innan dess. Jag vill avsluta med 1919, vad som kallades för Red Summer, den röda sommaren, vilket var den första Red Scare. Alltså, andra Red Scare var ju McCarthy-eran. Men 1919, detta var den första. Det var mycket upphetsade känslor. Det var en mycket upprörd tid. Det var ju efter influensaepidemin. Där en del vägrade bära munskydd för att det var emot deras frihet. Och slutet på första världskriget. Det var ju en otroligt inflammerad debatt om ifall Amerika överhuvudtaget skulle gå med i första världskriget som kombatant. Och under första världskriget så hölls en stor högerkampanj som ifrågasatte lojaliteten av nya immigranter. Så kallade bindestreck amerikaner. För det är alltid den värsta rasismen är mot de senast anlända. Vilket under den här tiden var italienska amerikaner. Här är från Wikipedia. År 1915 varnade president Wilson för bindestrecksamerikaner som, menade han, hade, citat, hällt svekets gift rakt in i vårt nationella blodomlopp. Sådana varelser, fyllda av passion, svek och anarki, måste krossas. Wow, vad tycker du egentligen? Och italienare, det var ju extra jobbigt. För de var ju katoliker. Så inte bara kunde de tänkas ha lojalitet mot sina nationer. Utan även till påven i Rom. Och detta var ju samma sak som redan in på 60-talet. Dåtidens feberträsk sa ju detta om John F. Kennedy. Han var ju den första amerikanska presidenten som var katolik. Att du kunde inte vara amerikansk patriot samtidigt som du är påvens tjänare. Och också ryska revolutionen hade ju precis hänt. Och de emotionella efterdyningarna av det var hur hårda som helst. Kan det hända här? Det var också mycket oro på arbetsmarknaden. Våldsamma strejker landet runt. Och rasmotsättningar landet runt ledde till konfrontationer på gatorna. Från Wikipedia. Sedition Act of 1918 utvidgade spionagelagen från 1917 till att omfatta ett bredare spektrum av brott, särskilt tal och åsiktsyttringar som framställde regeringen eller krigsinsatsen i negativ dager eller som störde försäljningen av statsobligationer. Lagen förbjöd användandet av, citat, illojalt, hädiskt, nedsättande eller kränkande språk, slutcitat, om i USAs regering, dess flagga eller dess väpnade styrkor, eller språk som fick andra att se på den amerikanska regeringen eller dess institutioner med förakt. De som dömdes enligt lagen fick i allmänhet fängelsestraff på mellan 5 och 20 år. Slut Wikipedia. Det lades sen också till den här lagen att straffet kan även vara utvisning. Och redan på böckerna så fanns Alien and Sedition Act från 1798 som tillåter utvisningar av immigranter under krigstillstånd. Och Amerika var ju i ett krigstillstånd under första världskriget. Det var en kombatant. Och det här är ju samma akt från 1798 som Trump har använt. Han hävdade ju att vi är i krig mot Venezuela. Men Sedition Act från 1918 gällde endast under tider då Förenta staterna är i krig. Och lagen upphävdes sen den 13 december 1920 som en del av ett allmänt upphävande av flera krigslagar. Men den infördes alltså några månader innan freden, så den hade några månaders verksamhetstid. Och inledde en era av övervakning av vänsteraktivister, framförallt då fackföreningsledare. Den 2 juni 1919 så sprängde en militant anarkist vid namn Carlo Valdinocci fasaden på den nytillträdde justitieministern A. Mitchell Palmers hem i Washington DC. Han sprängde också sig själv i samma veva när bomben detonerade för tidigt. Ingen i huset skadades. En ung Franklin D. Roosevelt och hans fru Eleanor bodde granne och kände explosionen. Från FBI:s officiella sajt. Bombdådet var bara ett i en serie samordnade attacker den dagen mot domare, politiker, poliser och andra i 8 städer över hela landet. Ungefär en månad tidigare hade radikaler även skickat bomber till Seattles borgmästare och en amerikansk senator. Vilket ledde till att senatorns hembiträde fick händerna bortsprängda. Dagen därpå upptäckte en postanställd i New York City ytterligare 16 paket adresserade till politiska och företagsledare. Däribland John D. Rockefeller. Så, en ordentlig brevbombskampanj detta. Nationen krävde en respons och justitieminister A. Mitchell Palmer hade ögon på en presidentkampanj 1920 och svarade nationen. Palmer och en ung advokat i justitiedepartementet vid namn J. Edgar Hoover startade en undersökning. Hoover koordinerade information som Bureau of Investigation samlade. Bureau of Investigation var föregångaren till Federal Bureau of Investigation, alltså FBI, som ju Hoover ledde i en väldig massa år. Och Hoover försökte identifiera de mest våldsbenägna av socialisterna, anarkisterna och kommunisterna och hålla koll på dem. Speciellt vad som kallades för gallianister, döpta efter den italienske anarkisten och kommunisten Luigi Galliani. Han förespråkade vad han kallade för dödets propaganda, som alltså var bara ett fint sätt att säga våld och bombningar. Så gallianister skickade runt 30 brevbomber i april 1919. I varje bomb fanns ett flygbrev som förklarade krig mot kapitalismen. Och i juni 1919 sa Palmer i representanthuset där han var och vittnade att alla bevis tydde på att radikaler skulle, citat, på en viss dag resa sig och störta regeringen i ett enda slag. Slutcitat. Citat från history.com. Hoovers analys ledde till räder och massarresteringar under uppvigningslagen, alltså Sedition Act, under hösten 1919, där välkända anarkister som Alexander Berkman och Emma Goldman fanns bland de gripna. Polisen slog till mot platser som Russian People's House i New York, där ryska immigranter ofta samlades i utbildningssyfte. Justitiedepartementets agenter stormade ett mötesrum och misshandlade de 200 närvarande med batonger och blydaggar. En algebra-lektion avbröts av beväpnade agenter och läraren misshandlades. De frihetsberövade beordrades att överlämna sina pengar till agenterna, som sedan fick i uppdrag att slå sönder lokalen. De släpades och knuffades in i piketbussar och tog sig förvar där agenterna letade efter medlemmar i ryska arbetarunionen bland de frihetsberövade. De efterföljande förhören visade att endast 39 av de gripna hade något som helst med fackföreningen att göra, sluthistory.com. Så det var räder mot ryssar i 12 städer. Räderna utfördes på årsdagen av ryska revolutionen. Det här var brutala räder landet runt. De gripna tilläts inte laglig representation, torterades och slogs. Ibland fördes deras anhöriga in och torterades framför de gripna. Några av de gripna hölls utan mat och vatten i en vecka. Och 249 radikala deporterades till Ryssland i december 1919. Ett fartyg som hette USAT Buford. Fartyget fick öknamnen Soviet Ark eller Red Ark. Och förde alltså dessa 249 radikala till Ryssland. I januari 1920 blev det fler räder. Över 3000 greps, runt 800 bara i Bostonområdet. I Chicago greps runt 150 i räder mot fackföreningar. Åklagaren i Chicago hävdade att kommunisterna hade planerat att stänga av stadens elektricitet och stjäla stadens mat. Sen, och det här hade jag ingen aning om tills nu. Min favoritorganisation, en av mina favoritorganisationer är ACLU, American Civil Liberties Union. De startades 1920 i direkt reaktion mot Palmer Raids. ACLU tillbringar större delen av sin tid, alltså just med civilrättsfall. Som när några av våra evangeliska kristna får för sig att vi ska tvinga alla skolbarn att läsa Bibeln, så är det ofta ACLU som går i bräschen och stämmer och säger att nej, vi har första tillägget, bla bla bla, ni får inte göra så här återigen. Men det är en sån organisation, om jag skulle vinna något på lotto så skulle ACLU helt plötsligt få mer klirr i kassan. Men de första av de här Palmer-räderna var populära. Men allmänheten tröttnade och blev illa berörda av de enorma rättsliga övergreppen, brutaliteten, den fullständiga likgiltigheten för människors rättigheter. Så vad gjorde Palmer när vindarna började vända mot honom? Han gick självklart all in. Återigen history.com. Han fick en nemesis, biträdande arbetsminister Louise F. Post, instämde i kritiken efter att ha granskat utvisningsärenden och hävdade att oskyldiga människor straffades under Palmers insatser. Post ogiltigförklarade långt över 1500 utvisningar och endast 556 av de arresterade förblev utvisade. Ett försök från Palmers allierade i kongressen att ställa Post inför riksrätt slog tillbaka och gav istället Post en möjlighet att offentligt redogöra för och fördöma Palmers maktmissbruk. Och under utfrågningarna så ifrågasatte självklart Palmer Posts patriotism och vägrade helt enkelt att erkänna några felsteg. Sluthistory.com. Palmer hävdade också att kommunisterna planerade en statskupp 1 maj 1920, skulle ta över staten, skulle ta över regeringen. Och när det inte hände så var Palmers karriär slut. Han sökte nominering som demokratisk kandidat till presidentposten men förlorade och återvände sedan, antar jag med svansen mellan benen, till att arbeta som advokat och avled sedan 1936. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar din uppmärksamhet. Och speciellt tack självklart de av er på Patreon som ger mig lite pengar, som ger mig lite motivation att lägga lite mera tid och energi på podden även i dessa mörka, mörka tider. Podden finns också på Facebook och Blue Sky som Amerikapodden på både och. Finns också på YouTube om du råkar vara en sådan eller känner någon sådan som föredrar att lyssna på poddar på YouTube av någon anledning. Tada! Finns på YouTube. Som Amerikapodden, ett ord överallt. Krama varandra i trafiken. Namaste!